Det här är det 174:e Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Här i Malmö musikstudio för att göra veckans avsnitt är jag, Ola Söderholm och Jonathan Unge och Moa Lundqvist. Hej på er.
Hej.
Tjena.
Förra veckan kom det inget avsnitt. Vi misslyckades helt enkelt med att samla styrkorna på grund av lite olika missförstånd om scheman och sådär. Alltså jag menade inte att det skulle låta som en pik.
Det var en anklagelse.
Men det jag tänkte på att jag var lite orolig när det inte kom något avsnitt förra veckan att folk skulle tro att det hade något att göra med MeToo.
Just det. När man försvinner nu från offentligheten så är det.
Jag var ju övertygad om, alltså jag ville inte att det skulle vara så. Mm. Men var inte övertygad över det, va? Men oroad över att Annika Lantz var SR-profilen.
Försvann hon från?
Men hon var sjuk just den veckan.
Aj, då blir man ju livrädd. Man kan inte vara sjuk eller borta längre en enda dag.
Dålig tid att plötsligt sluta göra någonting.
Risky.
Tips till alla där ute som gör något. Fortsätt göra det.
Hur sjuka ni än är eller vad det än gäller. Fortsätt bara.
Visst, det är jobbigt att ha cancer. Men det är värre att ha cancer och vara anklagad för att talla.
Gjort något nasty.
Bit ihop. Stanna på jobbet. För att undvika en massa snack ska man göra det.
Stanna.
Om att det har förekommit oönskad intimitet, som de säger i Svenska Akademin. Jävla märkvärdiga de ska vara. Därför man hatar dem. Varför ger ni inte Nobelpriset till Astrid Lindgren? Och varför kallar ni tafsande för oönskad intimitet? Jag ska prata lite om det här. Eller egentligen inte det här. Jag ska prata om Ingvar Oldsberg sen, tänkte jag. Som ju är anklagad, inte för några sexuella trakasserier.
Inte, jag utgick från det.
Nej,
det. Som sagt, för att man utgår från det nu om någon är avskedad till och med.
Ja, nu för tiden kan man inte ens vara en röv.
Men jag tror att han blev avskedad av TV4 och de sa, vi säger inte vad det är, men det är inte sexuella trakasserier.
Nej.
Det var det som var hans motivering till varför han fick sparken. Ja, men det är för att han hade varit ett arbetsmiljöproblem. Och det har då börjat sammankopplats med MeToo nu, att man också gör upp med människor som maktmissbrukar även på icke-sexuella sätt.
Mm.
Du ska prata om Jerusalem, Trumps erkännande av Jerusalem, Jonathan.
Det stämmer.
Som Israels huvudstad. Och du ska prata om CETA.
Jajamän.
Ett slags frihandelsavtal.
Yes.
Just det, jag tänkte också att det spelade inte så stor roll att det inte kom något förra veckan. För att det var tänkt att vara sista avsnittet, det som skulle vara förra veckan.
Mm.
Alltså det hade vi kommit överens om med våra arbetsgivare. Så vi flyttade bara fram sista avsnittet en vecka.
Ja.
Så på det stora hela blåser vi inte lyssnarna på något innehåll. Mer än det vi ändå hade tänkt blåsa dem på.
Mm.
Att jag vill bara säga det för att ingen ska bli besviken. Men det här är då säsongens sista avsnitt. Vi är tillbaka sen i januari. Förutsatt att detaljerna kring det praktiska och ekonomiska löser sig. Men vi kommer tillbaka. Men jag kan säga det att om det är någon sponsor som är intresserad av ett samarbete med Lilla Drevet kan man höra av sig till vår mail som finns på lilladrevet.se. kontakt@lilladrevet.se är mailen, tror jag. Och ja, vi har en ganska stor publik och väldigt högkvalitativ publik, tror jag. Bra demografi ska de flesta vara överens om.
Det var lite en fjäder i hatten om Timbro tog över.
Oj! Alltså som sponsor?
Ja. För dem eller för oss?
Det hade varit spännande.
Nu har vi oskadliggjort dem, tänker båda.
Jag har försökt få dem att sponsra mina poddar.
Ja, men vi...
Jag skulle vilja bli sponsrad av alltså, olika oljor, om någon gör oljor.
Alltså BP?
Nej, alltså inte petroleum, eller vad det heter. Men alltså kanske en arganolja. Det skulle behöva oljor.
Alltså som man smörjer in typ kroppen?
Ja, ansikte och liknande. Det är väldigt dyrt nämligen.
Okay.
Så om någon vill sponsra med det så skulle jag bli glad.
Alltså för betalt i oljor?
Ja.
Det kan vi diskutera ifall någon hör av sig. Men jag kan säga att Timbro kommer inte ske. Det är ingen idé att Timbro hör av sig.
Okay.
Jag lägger in mitt veto där, Jonathan.
Okay.
Aldrig i helvete att Timbro sponsrar den här podden. Det är bara så. Det är så förutsägbar där.
Du kan få sponsra mitt inslag i podden.
Ja, det kanske vore någonting. Vi kanske borde få pengar från Malmö stad har jag tänkt på.
Ja, vi pratar mycket om Malmö ändå, för att vi är i Malmö.
Ja,
eller varför
och vi sätter dem på kartan. Alltså, när statsministern är här och talar så är det ju det enda positiva han kan komma på att säga.
Just
om
det.
Den här jävla gudsförgätna, brottsbelamrade, judehatande jävla blåshålet. Det enda positiva är ju att vi är här och gör port, eller hur?
Så här i den här staden finns en fantastisk framtidstro. Det är konstutställningar. Det är kaféer, det är humorklubbar och så mycket podcaster att hela Sverige håller på att lära sig skånska, tror jag.
Så Så jag tycker att varje dag som vi inte flyttar till Stockholm gör vi Malmö en så enorm tjänst som vi inte får något tack för. Jag tror det. Den dagen vi lämnar kommer alla de sista skattebetalarna i Malmö också lämna. Då känner man inget hopp längre. Så det är ett tips. Malmö stad, om ni lyssnar och vill behålla någon av er jävla goodwill, om det finns kvar någon, att kasta lite pengar hitåt. Okej. Jag tänkte börja prata om det här. Att jag tycker att det är så himla konstigt att Moderaterna håller på och är emot de här miljözonerna.
Vad är miljözoner?
Ja, vad är det? För att det inte jag hört om.
Va? Det är att regeringen håller på att presentera ett förslag som ger kommuner rätt att införa miljözoner där det då ska vara förbud mot bilar med för stora utsläpp.
Ja, typ inne i stan eller?
Inne i stan, och det här handlar främst om dieselbilar som det har sålts en massa av de senaste åren. För att det fick status som en miljöbil ett just tag, diesel. Och det är snäppet bättre ur klimatutsläppssynpunkt. Men deras kväveoxidutsläpp har gjort att luften i ett antal svenska städer har blivit farligare att andas de senaste åren.
Tråkigt.
Mm-hmm. Jag är ju för att man förbjuder all privatbiltrafik i stan.
Ja, jag är faktiskt också det.
Och bara taxi.
Ja, men det är jag också för då. Om båda ni hade. Men det här har också lite grann att göra att med den här Volkswagen-skandalen. Som ni kanske minns, att de hade fuskat i sina test och sagt att det var mindre utsläpp än det var. Mm. Och det har också då bidragit, tror jag, till att det har sålts en massa dieselbilar de senaste åren. Mm. Men det var ett reportage om det här i Agenda, där de var intervjuade mammor med barnvagnar på Hornsgatan i Stockholm. Som har blivit symbolen för den här problematiken. Mm. Att det är den gatan i Sverige där man då mest ska försöka undvika
att
andas. Mm.
Barn som växer upp i områden med höga halter av luftföroreningar, de drabbas i mycket ökad utsträckning av luftvägsinfektioner, astma, nedsatt lungfunktion och så vidare.
Ja, läskigt. Mm. Det var Leif Holmberg på Naturvårdsverket. Ja.
Lite skönt då på ett sätt att det drabbar människorna runt Mariatorget.
Södermalmshatet.
Visst njuter man lite.
Får nedsatt lungfunktion i deras barn. Det kan de ta.
Sveriges Peking.
Ja, men det är då det här med utsläpp som är klart över gränsvärdena i flera stora och mellanstora svenska städer. Det leder till exempel då till fler förtida dödsfall och barn med sämre lungfunktion. Men debatten i Agenda, alltså efter reportaget i Agenda, så var det en debatt i studion mellan miljöminister Carolina Skog och Moderaternas miljöpolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard. Och då sa Malmö Stenergard så här om regeringens planerade lagförslag om att stoppa eller införa, tillåta de här miljözonerna.
Jag tror att man går alldeles för fort fram.
Och 9 moderata riksdagsledamöter skrev en debattartikel i Aftonbladet om att regeringen driver en bilfientlig politik. Apropå det här med miljözonerna. Och Ivar Arpi har skrivit en ledare i SvD om att miljözonerna skadar befolkningen för att de kan göra så att det blir svårare för Danderydsbor att skjutsa sina barn till träningen.
Står det exakt så?
Å andra sidan kan ju då miljözonerna göra så att barnen har lungkapaciteten för att genomföra träningen. Så det är ett sånt himla moment 22. Antingen har man en unge med fantastisk lungkapacitet som inte går att göra något av, för man kan inte ta sig till träningen. Eller så är man på träningen med en unge som bara svimmar på uppvärmningen.
Men Moderaterna är lite som taxichaufförerna i Malmö. När jag åker omkring med dem så klagar de alltid hela tiden på att de har gjort det så svårt för bilismen i Malmö.
Mm-hmm.
De säger så här, att de har liksom gjort gatorna mindre och det är bara liksom cykelvägar.
Ah, okay, okay.
Säger saker som att det är som att de inte vill att det ska vara någon bilism i Malmö. Och grejen är ju att nej, just det. Det är exakt det de vill.
Man vill ha mindre bilar inne i stan. Ja, precis.
De är så sura på att de tror att de tror liksom att kommunen
har gjort ett misstag.
Ja, nu blir den typen av debatter då man inte liksom är överens om premissen för debatten blir väldigt förvirrad.
Ja,
att folk skriker, men ni gör ju så här. Ja! Vi gör så här. Jo, ja, apropå, du frågar ifall Ivar Arpi skriver exakt så. Jag läser om det här i en text av Patrik Kronqvist på Expressens ledarsida. Mm. Där han kritiserar Moderaternas miljözonsmotstånd. Och det är han som citerar Arpi. Men jag kunde inte klicka på länken till Arpi-texten för jag blivit av med min SvD-prenumeration. Mm. Så jag kom inte förbi betalväggen. Så vi får lita på att Kronqvist citerade Arpi schysst.
Ja.
Men Kronqvist gör den här texten mig också uppmärksam på en annan grej. Som var att Ulf Kristersson var helt väck i Agendas partiledardebatt när han fick frågan om miljözonerna. Att han verkar inte fatta alls vad det handlar om.
En fråga är ju att regeringen nu planerar att ge kommunerna rätt att införa miljözoner. Så att de flesta dieselbilarna då inte skulle kunna gå att köra i centrala delar av vissa städer. Ulf Kristersson, vad säger du om det?
I grund och botten måste ju målet vara att minska utsläppen. Inte att bara flytta dem. Det här är ingen oväsentlig sak, för att flygskatten kan minska utsläppen just från svenska flygplatser och flytta dem till andra flygplatser. Jag tror att grundfokus måste vara att minska utsläppen totalt sett. Se till att vi använder ny teknologi som gör att vi får renare bränslen till exempel. Det här är helt avgörande. Det räcker inte att göra ineffektiva saker i Sverige om det i praktiken drabbar resten av världen.
Vill du ha miljözoner då?
Jag tycker inte den här frågan egentligen löser det problemet. Utan jag tror att Annie Lööf antyder en viktig sak. Men och se till att det stannar.
Ulf Kristersson, jag har inte riktigt förstått än vad du tycker om miljözoner då. Vill du ha det?
Nej, men alltså, jag tror inte att det är där den stora miljöfrågan ligger. Utan det måste ligga i att vi helt enkelt utvecklar ny teknologi som minskar utsläppen totalt sett.
Du vill inte ha det alltså.
Ja, men det var sånt himla bara god dag, yxskaft, ögonblick. Mm. Att vad tycker du om att stoppa skadliga dieselbilar i stadsmiljö? Och han bara, jag tycker att det är en dum idé med flygskatten. Man bara, Ulf, vet du var du är någonstans? Ulf, vet du var du är? Ulf, vad tycker du om pensionsuppgörelsen? Ulf bara, jag är en kille. Ja, absolut Ulf. Min katt heter Morris. Det är bra Ulf. Vi går vidare. Du. Nej, men han fick frågan om miljözoner, men han svarade då att det är meningslöst med flygskatten. Just för att det blir totalt lika mycket utsläpp ändå i världen. Så meningslöst att vi i Sverige offrar oss med flygskatten. Just apropå miljözonerna.
Men det är alltså, om vi slutar åka flyg, börjar folk åka mer flyg då?
Ja, det är väl så här att Ulf Kristersson tror att miljözonerna är klimatfrågan. Det är ju det som blir den här svårigheten i kommunikationen här. Att det här med att man ska få bort skadliga kväveoxidutsläpp på ett antal specifika platser i Sverige, att det är meningslöst, för då kommer man börja släppa ut kväveoxid någon annanstans i världen istället. Och det kanske är det med flygskatten, att jag vet inte, att vissa kan ha det resonemanget till att om vi har en minskad efterfrågan på flygbränsle i Sverige, kan det leda till ett lägre pris. Vår minskade efterfrågan som gör att någon annan kommer ändå släppa ut mer. Jag vet inte. Jag vet inte om det är det han far efter där. Det kan ju egentligen bara Ulf svara på. Men det är ju svårt ändå. Det är inte det sambandet i alla fall med miljözonerna. Att jaha, stockholmarna har slutat förstöra sina barns lungor genom att gasa dem med kväveoxid, då får vi här i Antwerpen börja. Där finns det ju absolut inget sånt samband, hur man än ser det. Nej, men någon borde bara säga till Moderaterna att obs, miljözonerna är inte klimatfrågan. Att Ulf Kristersson har en så stark nej till alla klimatåtgärder reflex, att han blandar ihop äpplen och päron här. Att han tror att allt som handlar om miljö nu är den där frågan som man svarar, visst, jätteviktigt, men meningslöst att just vi gör någonting.
Ja. Precis. Så även så arbetsmiljö går han igång på.
Om vi fixar med arbetsmiljön,
han vill inte
då är det någon annan som kommer.
Ingvar Oldsberg.
Det är mer slöst att vi gör något. Ja, Ingvar Oldsberg är en mobbare kanske, men vad ska vi göra? Det är något som måste lösas på global nivå. Ja, men det är bara att det är olika saker då, de här frågorna. Det är inte automatiskt så att alla Sveriges realister som tycker att vetenskapen om klimatförändringar är en orealistisk attack på jobb och tillväxt, att de människorna då också automatiskt håller med om att deras barn nu idag ska gasas med kväveoxid för allt annat än orealistisk attack på jobb och tillväxt.
Man kan förneka klimatförändringarna, men samtidigt vara emot att någon gör donuts i ens vardagsrum med en racerbil.
Ja, exakt, exakt. Det är liksom inte exakt samma fråga på det viset. Att klimatfrågan ska vi såklart skita i. Vi ska såklart fortsätta med den här totalt nihilistiska bakanalen. Fortsätta njuta av välståndet vi inte kan betala för. Köpa 5 jordklot men bara ha 1 att betala med. Den grejen ska vi fortsätta med. Fästa gränslöst på kredit och fortsätta planera för en framtid som inte finns. Eller vara vuxen, som Ulf Kristersson skulle kalla det. Men alltså, Ulf är väl vuxen? Han är ju vuxen. Alltså, kontexten är att hela kulturen är en missbrukare som plundrar sina barns sparkonto i jakten på ännu en fix. Men i den kontexten är Ulf så vuxen som man kan vara. Och då ingår det faktiskt att införa de här miljözonerna. För det är faktiskt inte ett existentiellt hot mot hela missbruket. Alltså, man kan fortsätta med det. Du kan fortsätta skjuta upp heroin för dina barns pengar. Men du behöver liksom inte göra det inför dina barn. Du kan gå in på toaletten. Du behöver inte liksom...
Kan du ta 5 minuter, Uffe?
Det är bara det här handlar om.
Uffe sitter och skjuter upp i soffan. Fan vad Uffe. Vad då då?
Nej, men det är så dumt av Moderaterna att förhålla det här. Mm. För alltså det är liksom, ja, men till exempel Hornsgatan, Stockholms innerstad. Alltså Moderaterna är ju största partiet på Södermalm.
Jaha.
Det är ju så, alltså Södermalm sedan några decennier. Det är bara sådana högerhaverister som tror att det framförallt är normkritiska performancekonstnärer som har råd att köpa bostadsrätter för 120 000 kvadratmeter på Bondegatan.
Jag tror du de är miljöpartister?
Jag trodde också det. Jag har gått på propagandan.
Jag är moderater.
Ja, men det är enskilt största partiet i Moderaterna. Men det, jag tror att de rödgröna kanske var störst sammanlagt. Ja. Men i alla fall, det är sådana människor ändå. Det är mycket hans väljare. Det är sådana människor som är rätta, är supernojiga över det här.
Men är de det också? Eller går de runt med sina barn och suger
Nej,
in?
Nej, jag vet, känner folk som har barn där. Som, jag tror att det är en ganska utbredd noja på riktigt. Mm. Och den är inte konstig. Nej, men jag menar bara att... Ja, men att Ulf bara måste förstå att det här med att vara emot miljözonerna, det handlar inte om att det som är en sund vuxen realpolitik då, att leva som en jävla gräshoppa som förintar livsbetingelserna på jorden, utan det här handlar om att vi här och nu med kväveoxid gasar rika vita människors barn. Alltså barn som kanske heter saker som Ossian och Algot och Ludvig och Gillis. De får förkortad livslängd, Ulf. Alltså det är inte... Du måste sluta med det. Det är inte en sån här kortsiktig opportunism att gasa dem som du tror att det är.
För några veckor sedan erkände USAs president Donald Trump, va?
Mm.
Ja.
Lite härskarteknik. Jerusalem som Israels huvudstad. Mm. Och som ni kan förstå så har trycket på mig att uttala mig i denna fråga varit enorm.
Ja.
Mm. Jobbigt såklart, men är man Malmös kändaste jude, så är man.
Mm. Är du det?
Är du det, är en vanlig fråga, följdfråga på det uttalandet.
Folk och hur ofta gör du det här uttalandet?
Ganska ofta.
Är det så när du trycker folks hand? Jonathan, Malmös kändaste jude.
Jag ringer runt till folk. Har ni en telefon så har jag talat med er.
Behöver Malmös kändaste jude kalla sig själv det?
Tydligen. För det är många som du som invänder ser frågande ut och säger, men inte den där barnläkaren och författaren Salomon Schulman?
Just det.
Mm. Nej, han bor i Lund.
Mm.
När jag, Malmös kändaste jude, först hörde att Trump hade erkänt Jerusalem, då tänkte jag, lyckad trollning.
Hmm.
Jag vet inte om det är en trollning.
Att erkänna Jerusalem?
Nej, nej. Men jag tänkte så.
Mm.
Jag tycker i och för sig att det här med trollande är lite fånigt.
Ja, det är lite svårt att definiera exakt vad det är också.
Men speciellt om en president gör det. Mm. Det är väl sånt som jag ska hålla på med.
Mm.
Det också var liksom ett lyckat resultat av trollningen då?
Ja, alltså ett lyckat resultat av en riktigt bra trollning, gissar jag, det är när man gör något som får några att bli tokiga och uppföra sig helt knasigt på grund av egentligen ingen anledning. Och att det då blir liksom väldigt lite konstigt och fånigt. Och det är väl en lyckad trollning.
Just mm.
Eller?
Ja, okej. Okay. Att han kanske då provocerar massa grupper i Mellanöstern och beter sig som idioter.
Ja, precis. Det är väl det som det skulle man kunna kalla. Om man ska definiera vad en lyckad trollning är, så är det att få människor att agera i affekt. Och sen när de tänker efter så var det kanske lite överdrivet.
Mm.
För vad egentligen...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Problemet, frågar jag mig. Vad är det som är så fel med detta beslut? Margot Wallström säger att det är en katastrof. Påven säger att det är en katastrof. Hamas säger att det har öppnat helvetes portar. EU säger att det är en katastrof.
Mm.
Och Turkiets Erdogan och PLOs Abbas säger det här.
Buradan bir kez daha ifade ediyorum ki Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir.
Återigen upprepar jag, när det gäller Jerusalem, där går vår gräns, sa Turkiets president Erdogan när han talade inför församlingen. Erdogan anklagade också USA för att med sitt agerande underblåsa terrorism, och den palestinske presidenten Mahmoud Abbas sa att erkännandet hotar världsfreden.
Nu går ju inte gränsen för Erdogan vid det här, uppenbarligen. För den gränsen är ju nu.
Ja,
nu är den gränsen där. Så då måste han göra någonting.
Ja, just det.
Han har hotat med att han ska bryta de diplomatiska relationerna.
Men han har inte gjort det?
Nej, det kommer han inte heller göra.
Vad tycker ni om sådana Mellanöstern-korrespondenter som uttalar sådär arabiskt? Inte säger Abbas utan säger Abbas.
Det är lite
eller Cecilia Udén inte säger Hamas utan Hamas.
Ja.
Alltså, är det liksom poserande? Eller är det,
men jag tycker
ni att det är okej?
Okay? Jag tycker det är fånigt att kalla Beijing för något annat än Peking. Så är jag.
Ja, sluta göra det till.
Det heter Siam. Thailand. Jag tackar jag. Jag kommer härnäst.
Ja, ja precis. Ja, men det är irriterande med såna poserande korrespondenter.
Ja, det är väldigt poserande.
Ja, men jag
är... för att inte uttala T att det är croissant. Jävla vagofil.
Man bara kokar.
Gatan heter Champs-Élysées. Så är det. Hur som helst, självklart inte världsfreden, vad det nu är, hotad.
Nej.
Världsfreden är hotad.
Ja, vad är den riktigt?
Vem sa det?
Abbas. Du.
Abbas, ja.
Abbas. Också inte att det är... Den är hotad. Den finns alltså.
Ja,
världsfreden.
Det är fred i hela
den
världen.
Den är igång.
Ja.
Det var ju skönt att höra. Det var typ den bästa nyheten.
Ja, det var glädjande.
Världsfreden
det
är, den är i takt, fri. Men hotad.
Goda och dåliga nyheter.
Nu är det bara att hålla.
Det finns en världsfred. Den är hotad.
Aj, aj, aj.
Nu är det bara att hålla tummarna. För att den ska fortsätta vara gå som tåget. En invändning mot erkännandet är det här som Margot Wallström tog upp i en intervju med Sveriges Radio.
Vi håller fast vid vår position när det gäller Jerusalem som huvudstad för två stater, och därför så kommer inte vi att göra det. Så det här är ju vår uppfattning, och att den kvarstår.
Sverige menar liksom att Jerusalem är huvudstad för både Israel och Palestina, och därför tänker de inte flytta ambassaden till Israel, alltså en av de länder som har Jerusalem som huvudstad.
Mm. Alltså, men vad, erkänner Sverige också Jerusalem nu?
Nej, det erkänner inte. Men de är för att Jerusalem ska vara huvudstad för både Israel och Palestina.
Fast då ska en tvåstatslösning vara på plats innan man erkänner Jerusalem.
Precis. Exakt.
Och då är Tel Aviv där man har ambassaden fram till dess.
Mm. Jag börjar säga att det är nästan lite som ett miljöproblem. Folk brukar ofta vara sådär, men varför åker ni så mycket flyg? Men jag kan tänka mig att varför åker man så himla mycket bil mellan Jerusalem och Tel Aviv?
Hur långt är det?
Det är inte så farligt långt i och för sig. Men,
jo, men det är ganska långt.
Avgas?
Det är typ Stockholm-Malmö, tror jag. Är det inte det?
Nej.
Alltså, Stockholm-Göteborg.
Jerusalem är lika... Alltså, hela Israel är stort som Småland.
Okej.
Okay. Nu är jag så kommer fakta. Hur som helst... För att, så här är det, att palestinerna har länge krävt Jerusalem som deras huvudstad. Men grejen är att Trumps erkännande stänger liksom inte dörren för att det ska vara en delad huvudstad. Han har själv sagt att liksom, där tar de liksom ingen position. Mm. Det får de göra upp. Men vi erkänner Jerusalem som Israels huvudstad.
Mm.
Punkt. Sen är det också så att USA har egentligen redan erkänt Jerusalem som Israels huvudstad. För länge sedan. 1995 så röstade USAs kongress igenom en lag som kallas för The Jerusalem Embassy Act. Och där står det att sedan 1950 så har staden Jerusalem varit staten Israels huvudstad.
Jaha.
Men i den här lagen finns det ett litet kryphål som gör att man liksom hela tiden skjuter upp att... Jag vet inte riktigt, vad heter det? Ratificera.
Ratificera.
Ja. Så två gånger om året så sätter sig USAs president och skjuter upp den här lagen.
Mm. Och det var det Trump inte gjorde nu?
Precis.
Nu ratificerade han.
Ja.
Okej, okay, ja.
För grejen är att Jerusalem är Israels huvudstad.
Mm.
Ja.
Knesset är där, alltså deras riksdag.
Mm.
De säger att det är deras huvudstad.
Just det.
Alla vet att det är deras huvudstad.
Men av liksom diplomatiska skäl så är det så att alla länder i världen har sina ambassader i Tel Aviv.
Precis, man går kring och låtsas att det inte är det.
Mm.
Mm. Det tycker jag är så himla konstigt att en hel värld går runt och liksom håller upp skenet av att något inte är som det.
Mm.
Att alla vet att det är så. Och sen när någon säger så här, men att det är lite tjejsen i naken på något sätt. Alltså varför låtsas? Om du ska tala till exempel i Israels parlament, mm, då är du tvungen att sätta dig i bilen och åka till Jerusalem.
Mm.
För det är där det är.
Mm.
Det är lite av en fingervisning väl ändå, om man åker till parlamentet, att här skulle det här skulle potentiellt kunna vara någons huvudstad.
Mm.
För på något sätt så är det liksom så att alla är så upprörda för att någon sa det.
Mm.
För att alla vet ju att det är så. Jag frågade er om ni kunde komma på någon bra liknelse där man håller upp i skenet. Mm. Och så var det någon som sa Goodbye Lenin, den här filmen där någon östtysk mamma har fått en minnesförlust. Alla går in och låtsas att det fortfarande är DDR.
Hon vaknar upp i en koma. Va,
ja. Och så är det här också, fast det är ännu konstigare, för att det, då hade det liksom varit som att även mamman var fullt på det klara med att det inte var DDR längre.
Mm.
För Palestina vet ju också att det är Israels huvudstad. Alla vet att det är Israels huvudstad.
Mm.
Så att man är mest sur över att någon har sagt att det här är väl lite fånigt att vi går omkring och låtsas att det inte är Israels huvudstad. För nu kommer folk balla ur.
Mm. Men det är att det bara är sån himla, alltså den här diplomatin kring den här konflikten är bara som en sån, alltså det är så himla, det har varit så många led och så mycket fram och tillbaka och så mycket som är infekterat och konstigt. Jag menar att det är ungefär som så här när man uppvaktar någon i en Jane Austen-bok, att det är så många små konstiga tecken som betyder jättemycket.
Ja,
liksom,
lite
som så här att han liksom lånade ut sin näsduk till mig. Fy fan, vilket svin. Hur kunde han göra det? Han lånade ut sin näsduk åt Cornelia för 2 månader sedan. Att det
horbock.
Att det bara är att göra någon sån, någon, varje gång någon gör någon gest så ballar alla ur.
Om det nu är så att man vill trolla och få massa människor att uppföra sig som idioter, vad lätt det var.
Ja.
Att bara säga att någons huvudstad, som också är deras huvudstad, är deras huvudstad.
Men det är som att
himla lätt att provocera.
Donald Trump är en så här bara provokatör.
En lat provokatör.
Och hållit på med hela sitt liv. Sen så bara ändå upptäckande. Det finns något som heter Israel-Palestina-konflikten. Åh, herregud. Vilket jävla område att bara. Han har verkligen hittat olja.
Jag lyssnade på Sveriges Radio. Så sa Cecilia Udén att hon talat med någon som hon sa under hela sitt liv hade skött förhandlingarna med Israel. Uppenbarligen så har fredsförhandlingarna inte gått så bra. Han har hållit på hela sitt liv, han har inte kommit någonstans. Han sa nu att nu är tvåstadslösningen körd. Mm. Nu kommer vi bara förhandla med en enstadslösning.
Ja.
Det är så jävla konstigt. Att vad fan menar ni?
Man är så här...
Vet du, jag tror problemet är lite. Problemet är att jag tror att det finns fortfarande människor, säkert bland palestinierna, men liksom även bland många europeiska länder, som på något sätt tror att Israels liksom hela existens fortfarande är på förhandlingsbordet.
Mm.
Som att liksom att det fortfarande att liksom att Israel att det är liksom någonting som vi håller på att debattera om det ska finnas.
Ja, men det är väl Hamas uttalade policy väl att Israel inte ska finnas, eller?
Ja, mm. men jag tror liksom att även många människor liksom inom EU och liksom kanske till och med liksom Sveriges regering på riktigt tror att Israel potentiellt skulle kunna förhandlas bort.
Mm-hmm. Hur hade det med det här att göra?
Nej, men till exempel så finns det ju... Nej, men, alltså, genom att de erkänner Jerusalem som Israels huvudstad så tror jag att väldigt många människor känner att då har man liksom att på något sätt säger att man har erkänt Israel.
Mm.
Och på något sätt så att de inte liksom tror att men ta exempel... Vi kan bara ta Jerusalem. De menar liksom att det här är något som ska förhandlas fram. Det här är en förhandlingsfråga. Men då måste man ju på riktigt tro att Israel i princip är beredda på att förhandla bort Jerusalem.
Mm, just det.
Och det är de ju inte.
Nej.
Så varför låtsas? Mm. Varför låtsas? Och, jag tror att det kanske är ganska många människor som faktiskt inte låtsas. Att de tror på riktigt att Jerusalems status skulle kunna bli liksom kanske en, låt oss säga en, inte en delad stad, kanske en, att FN skulle gå in och ta hand om och liksom ta hand om Jerusalem. Men det finns inte en chans i helvetet att det kommer hända. Aldrig att Israel skulle ge upp kontrollen över i alla fall västra Jerusalem. Alltså varför ens skulle kunna låtsas det? Och det är det jag menar, att jag tror att det här på något sätt har satt fingret på att det finns en hel del människor som fortfarande tror att, liksom, alltså att staten Israel är förhandlingsbart. Att det finns liksom en annan, att det skulle kunna bli någonting annat.
Men menar du liksom människor typ, till exempel i svensk och västerländsk debatt också? Det är inte, de flesta är väl ändå för en tvåstatslösning och att Israel ska finnas, eller? Ja, förlåt, jag är så himla dålig på den här frågan.
Ja, men både och. Det finns ganska många som väcker liksom frågan om en enstatslösning. Eller liksom tror att, liksom, jag fattar inte vad de tror att de ska kunna förhandla. De kan inte på allvar tro att Jerusalem, att Israel skulle ge upp Jerusalem. Det kan de inte. Och nu vet vi det. Det får bli en delad stad liksom. Och då kan vi, och om vi ändå är överens om det, då kan vi bara erkänna att Jerusalem är Israels huvudstad.
Ja, just det. Att egentligen så är det här det vi alla vet att det skulle landa i till slut ändå liksom. Så att det är fånigt att låtsas liksom. Att det finns ingen annan realistisk utväg än att Jerusalem i alla fall delvis är Israels huvudstad.
Ja. Sen kan man väl erkänna det och man kan ge en östra delen till palestinerna. Kan man erkänna den också? Kan man erkänna båda? Om man känner för det, tänker jag. Har inte vi erkänt det? Har vi erkänt Palestina?
Ja, Sverige har vi väl gjort det.
Ja, men perfa. Det väl, då ja. Sitter vi i en guldsits. Då kan vi erkänna även liksom östra Jerusalem som Palestinas huvudstad.
Men din content det här är bara high five Trump.
Ja, ja.
Du är kingen.
Men om man vill liksom jävlas med några och få dem att uppföra sig som idioter, så har han ju verkligen lyckats. Att han erkänner något som hans eget land har erkänt sedan 1995 i princip, och som alla redan vet om, och ändå få ett antal människor att liksom kasta molotovcocktail mot synagogor i Sverige. Vad himla lätt. Och att gå på den.
Ja.
Så hur som helst, det vi kan ta med oss är ändå att världsfreden är hotad, men intakt.
Ja, härligt, vilket fint julbudskap.
Ja, jättefint.
Fred på jorden fick vi till jul.
Tack.
Vi fick det för första gången någonsin, fick vi verkligen det.
Av Abbas. Ja, hörni, ännu en habil säsong av Lilla Drevet är avklarad.
Vad betyder habil?
3 av 5.
Ja, det är ett ganska bra betyg.
Det är bra.
Det är bra. Inte jättebra.
Helt
men
okay.
Lite mer än godkänt.
Toppen.
Det finns rum för förbättring.
Ännu en habil säsong av Lilla Drevet är avklarad i och med det här avsnittet. Och det hade inte varit möjligt utan våra sponsorer, Akademikernas A-kassa och Fackförbundet Jusek. Och att möjliggöra den här podden är kanske det viktigaste Akademikernas och Jusek gör för vissa av er som lyssnar nu. Men om ni funderar på att söka jobb, eller ha ett jobb, eller bli av med ett jobb, kan de bli ännu viktigare. Försäkra ditt arbete, gå med i Akademikernas A-kassa, det kostar endast 100 kronor i månaden och ger dig upp till 20 000 i månaden om du skulle hamna mellan jobb. Och A-kassamedlemskapet ska självklart också kombineras med ett fackmedlemskap. Jusek är fackförbundet för dig som är eller är på väg att bli jurist, ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare. Jusek har just nu också kampanjen Vi vet, som handlar om att Jusek, till skillnad från vissa av de stora fackförbunden som har 1 miljard yrkesgrupper som trängs under paraplyet, till skillnad från dem som har Jusek då de sex nämnda yrkesgrupperna, så de har stenkoll på just deras arbetsmarknad och på hur man ska vara ett stöd för dem när det gäller trygghet och lön och karriär. Det kanske viktigaste skälet till att vara med i Jusek är inkomstförsäkringen som ger dig 80% av lönen upp till 80 000 kronor vid arbetslöshet. Att vara med i Akademikernas och Jusek kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan Akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Går du in på Juseks kampanjsida jusek.se/vivet finns också ett fantastiskt erbjudande för er som väljer att bli medlemmar nu. Vi säger inte vad det är, utan ni måste gå in och kolla.
Men det har med tomteskum att göra.
Nej, det har inte med tomteskum att göra. Nej. Vi kan säga så mycket att det är absolut inget med tomteskum att göra. Det finns en annan i och för sig då, en julklappsgrej här som akademikerna har. Att, om ni går in på akademikernas.se kan ni ju se hur ni gör för att gå med i A-kassan. Men där kan du också läsa om att du kan ge bort årets julklapp som är ett valfritt antal månaders medlemskap i A-kassan.
Informera dem om att årets julklapp är elcykeln.
Det är ju bara någonting som de här handelsinstitutet har utnämnt själva. Så jag tycker inte att det är en skyddad titel, eller vad man ska säga, årets julklapp.
Jag trodde att det var patenterat och döpa något i årets julklapp.
Att vi och akademikernas A-kassa kan också få säga vad årets julklapp är. Men de hjälper att styra upp det, och de har gjort ett fint presentkort som man kan skicka till någon. Gå in på akademikernas.se. Alltså, man får för besväret biobiljetter också, till sig själv och den man ger bort medlemskapet till. Tar du steget att gå med akademikernas och snedsträck eller fackförbundet Jusek tack vare den här podden, kan du gärna meddela akademikernas och Jusek det. Du kan också skriva om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet.
Jag trodde ju förra året att jag lyckats stoppa både frihandelsavtalet TTIP och dess lite mindre motsvarighet CETA. CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement, tror jag är vad det heter. Det här frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, för det sköts upp hela tiden som följd av min lobbyism. Men chi fick jag, för i våras så kunde man läsa detta meddelande till allmänheten. I en tid då handeln i allt större utsträckning beskylls för många av världens missförhållanden kan det europeisk-kanadensiska handelsavtalet CETA, som träder i kraft idag, fungera som en förebild för ett ansvarsfullt ekonomiskt samarbete mellan länder, skriver Kanadas handelsminister François-Philippe Champagne och EUs handelskommissionär Cecilia Malmström. Jag tog med det citatet bara för att han hette det. François-Philippe Champagne. Nej, det var lite för bra för att vara sant för mig.
Är det sant?
Ja, jag satt och skrattade timme ut, timme in. Champagne, en handelsminister som heter... Champagne!
Men vilket fånigt avtal mellan Europa och Kanada.
Ja.
Det är väl inga Kanada. Hur många är de? 30 miljoner?
Ja, ungefär. Jag tror jag. Det är svårt för mig för att jag har så svårt för siffror. Jag kommer aldrig ihåg. Jag har ingen aning om vad som är rimligt. Men skitsamma.
Är det en jättemarknad?
Nej, det är mycket större för Kanada. Ja. Med EU.
Ja, just det.
Kom åt EUs inre marknad. Ja, men de var jätteglada. I april, tror jag det var, så började det här frihandelsavtalet verka provisoriskt eftersom att det inte är färdigförhandlat. Så det betyder typ att man har börjat ta bort tullar och handels sådana hinder. Mm. Men man har fortfarande inte liksom fått igenom alla delar av avtalet. Typ investeringsskyddsmekanismen, som ju alla har bråkat väldigt mycket om. Det här med att investerare ska få kunna stämma stater för sin beräknade vinst om stater gör olika regleringar för miljö eller arbetsrätt. Mm. Den grejen är inte helt, den är inte färdig förhandla den och sådär. Men det har börjat verka redan och bla bla bla. Känner man ju tydligt hur folk börjar zona ut än en gång, för att det är så förbannat tråkigt och vidrigt att höra talas om all den här pissskiten. Så därför så har jag i vanlig ordning gjort en spännande och indragande jingle, en teknobaserad jingle, för att vi ska känna spänning kring frihandelsavtalet mellan EU och Kanada. Så tänker vi lyssna på den, kommer i stämning, kan man prata mer efter det.
What is CETA?
It is the most modern and advanced trade agreement ever made, actually.
Citizens are taking to the barricades against the planned trade and investment agreement. CETA.
Hörde ni att det var Kanadas national anthem?
Vem var det som låtsades vara engelska?
Det var Cecilia Malmström.
Var det?
This is the most advanced and modern.
Jag tänkte på det, varför att jag får skit för att jag pratar som Stig Helmer engelska. Att jag inte har något snyggt uttal. Men är det verkligen bättre att låta sådär som att man håller på att gå i tu? För att man försöker prata som någon sån Oxford-människa. Är det verkligen behagligt?
Nej, det är inte behagligt.
Så, men nu är vi i alla fall redo att tänka lite mer på CETA. För att det är nämligen också så att vår regering godkände. För att nu alla får godkänna det nu. Mm. Så de har lagt fram en proposition till riksdagen. Utskotten ska kolla närmare på detta. Och så vidare. Och Sveriges approach tidigare till de här stora massiva frihandelsavtalen har ju varit att det är bara 2% av hela befolkningen som vet om det. Jag hittar på de här siffrorna. Mm. Men 2% vet om det, och de 2% är 100% positiva till frihandelsavtalen. Och det är ju, jag tror att det är en rättvis bild av läget ändå. Men det är liksom inte så jättemånga som vet om det.
Jag tror att du skulle säga tvärtom, att det är några få entusiaster som bryr sig och är kritiska till det.
Nej, det är bara jag som är kritisk i hela Sverige. Mm. Skoj, det är inte
kan
sant.
Kan man vara
det
entusiastisk och kritisk på samma gång?
Ja,
just det. Men entusiaster är att läsa på.
Ja,
jag vet inte.
Jag ser mig själv mer som en korrespondent i frihandel. Mm. Jag vill inte ta ställning för eller emot, för att jag är bara en opartisk journalist som studerar frihandel.
Men det är lite det som den där champagnegubben sa, att man så här, ska branda det för eller emot handel.
Ja.
Att det blir lite så här oschysst och att man säger, men kan inte vi få ha en miljölag i vårt land? Det har ni emot all handel då?
Precis, att, ni bara håller på med protektionism och att det ska bli världskrig. Kanske man får som svar om man säger att man inte vill ha ett sånt här massivt
avtal. Det är lite den här, vill ni ha det som i Sovjet, argumentationen liksom, mot alla som har en invändning.
Men vad heter det handelsavtalet igen?
Liksom. CETA.
CETA, ja. Fast med C, eller hur?
Ja, intressant. Canada.
Men du, står det i CETA att det är förbjudet med miljözoner runt Hornsgatan?
Det gör det säkert. Det är väldigt, det är ju typ ett jätteomfattande dokument och det är mycket hemlighetsmakeri kring det också, vilket har varit en del av kritiken. Att det inte är så transparent. Plus så här luddiga beskrivningar så att det kan tolkas. Sen är ju tanken då att de här tvisterna ska lösas i en internationell, en överstatlig skiljedomstol. Vilket betyder då att man inte kommer kunna påverka det kanske lika mycket, och skyldigheter som man har i ett land för sina företag kommer inte följa med, så att säga. Utan bara de skyldigheterna staten har gentemot företagen. Därför så är det mycket kritik mot de här investeringsskyddsmekanismerna då.
Men om det är då från, om det framställs diesel av den här kanadensiska oljesanden och de då förlorar pengar på miljözonerna på Hornsgatan. Så kommer Justin Trudeau att säga app, app, app.
Han kommer komma hit och charma oss så att ingen bryr sig längre om vad som händer. Han kommer hit med en sån kvinnotecken
på astmabarn på Hornsgatan.
Han kommer med Pride-flaggan i ena handen och en ros i andra handen, och sen så spelar det ingen roll vad fan som
händer. Sen kommer vi liksom vilja att han så här monterar ett avgasrör i munnen på Algot. För att vi smälter så.
Varför Algot har ett avgasrör i munnen? Jo, för att jag är för homosexualitet.
Det är bara så här politik fungerar nu. Fan, häng med. Ja. Men vad kan det här innebära då, om det här nu blir helt godkänt och ratificerat? Jag kan inte säga ratificerat. Ratificerat.
Det är svårt.
Det är jättesvårt, men ni fattar vad jag menar. Hur kommer det påverka vårt lilla land då? Vi är ju en del av EU, men vi är också ett eget litet land ändå. Det kommer nog betyda kanske en hel del, för att Sverige har ju då en jättestor gruvnäring. Det här är en sak man inte tänker på. För att man tänker att Sverige, antingen tänker man sig att vi är en sån mysfaktorland internationellt. Mysigt, bra land. Mm. Trevligt, snällt. Eller så kanske några tänker, nej, Sverige är ett sånt tjuvaktigt land som säljer vapen och är rasister. Men sanningen är ju att Sverige, vi är ju ett sånt litet land som består av vättar som är nere i jorden och hugger loss mineraler. Vi är bara en stor gruvnation. Det kan inte vara en överraskning, det är väl sant.
Jag lär mig så mycket då.
Att det är som dvärgarna i Sagan om ringen,
exakt,
världen eller någonting.
Det är vi. Vi är inte en humanitär stormakt eller en sån tjuvaktig vapenexportmakt. Vi bara är nere med våra yxor i underjorden och hugger loss saker. Mm. Och så kommer vi upp ibland. Mm. Och det är tyvärr sant. Tycka vad man vill, men det är vår nation. Okay. Det kanske inte är så himla sexigt, men så är det. Det är Sverige det. Så att vi har ju... Sverige står för 90% av EUs produktion av järnmalm.
Fan, vad bra vi är.
Fast bara, det är totalt EU 1,4% globalt, alltså produktion av järnmalm och liknande. Så det är inte så stort globalt sett, men i EU är vi största.
Ja, just Men mycket av järnmalmen eller stålet som EU använder kanske importerat från Kina då,
ja,
till exempel.
Precis.
Eller kanske inte just Kina, men kanske från utanför EU. Ja.
Men så vi har ju skitmycket gruvnäring, jättestor gruvnäring. Mm. Mest uppe i Västerbotten och Norrbotten då, malmfälten och så vidare. Huggs och knapras, allt vad man säger. Hålls på, flytta på städer, fixa med det, jättebra, jättemycket jobb ju. Är ju det som är så kul med gruvorna, tycker vi i Sverige. Och därför så har gruvnäringen fått jättemycket fördelar. Mineralavgiften är jättelåg i Sverige. Den är kanske, jag vet inte ens vad promille är, men det är typ en promille. Jag vet faktiskt
ska inte göra så här jaywalking som Jay Leno gjorde. Han går runt och ställer frågor till folk och så verkar de korkade.
Mm-hmm. Ska jag ställa frågor till dig?
Nej, du får gå runt på Malmö bara. Vad tror du mineral, vad heter det?
Ska jag göra en sån poäng med att folk har för dålig koll på
vad heter det?
Mineralavgiften.
Vad tror du mineralavgiften på?
Jag vet eller mineralskatt, jag vet inte riktigt.
25% kanske.
Det är för fan en promille! Varför hatar ni Norrland?
Ja, exakt. Ni bryr er inte. Men det att det går så jävla bra för gruvan där i Kiruna.
Ja.
Att jag har någon reportage om att de hade problem med det gymnasielärarna i Kiruna. Att de bara satt med sådana Kiruna-killar med munkjackor som bara satt där och så kastade snus på henne. Och så här, det var så svårt för henne att ha något argument för varför de skulle anstränga sig i skolan. För att så fort de har tagit studenter så går de ner i gruvan och tjänar tre gånger så mycket som hon gör.
Kung. Så jävla gött liv. Alltså det är 10 000 direkta jobb som gruvnäringen ger i Sverige. 35 000 indirekta. Verkar som att jag är ganska bra på siffror nu, men jag vill säga att ingen får dubbelkoll detta, för att jag blandar ibland ihop olika nollor och siffror. Och whatever.
Mm.
Hur som helst, så gruvnäringen är jätteviktig för vårt land och så vidare och så vidare och så vidare. Så det är också så här att gruvbolag får leta mineraler och starta gruvor på annans mark utan att fråga markägaren, till exempel. Det är lägre energiskatt än annan industri. Och så det här då med att det är jättelåg mineralskatt. För att vi älskar gruvor, ska jag säga vilka andra som också älskar gruvor. Kanada! Kanada! Älskar gruvor.
Får jag avbryta?
Du räcker upp handen.
Den största gruvbolaget, heter det så? Är det SSAB?
LKAB, va?
LKAB. LKAB. SSAB lånar ut pengar.
SBAB
SSAB. Sorry, SSAB.
Jag vet inte vad jag sa.
Ja, men SSAB är ju stålverken.
Jaha.
SBAB är en bank.
LKAB bryter då i Kiruna och Gällivare, och sen så kommer malmen ner till SSAB i Luleå och så gör de stål.
Är båda de statliga?
LKAB är det i alla fall. Jag vet inte riktigt exakt hur.
Så att staten har gett sig själv väldigt bra förutsättningar.
Pretty nice.
Men staten är vi, så det gör
ingenting. Det är vi, det är vårt eget gruvbolag. Yes.
Allt är bra.
Allt är lugnt. Men hallå, Kanada?
Ja.
Kanada har 75% av världens gruvbolag. De älskar gruva, de älskar fracking, de älskar allt det här.
75% av världens gruvbolag?
Ja, wow. Jättemycket. Den kanadensiska tankesmedjan Fraser Institute har klassat Sverige som det bästa landet i världen för gruvverksamhet. Oj, vilken tur om CETA alltså går igenom och sådär. Det är ju ett match made in heaven, Kanada och lilla Sverige som ligger här i EU. Men vad ska vi då ställa in oss på här i Sverige när vår nya fördelaktiga handelspartner Kanada kommer vilja utöka sin närvaro i vår berggrund? Lite erotisk mening, det är inte menat så. Men det är liksom, vad ska vi ställa in oss på? Jag vet inte.
Mer beröm, antar
jag. Ja, antingen blir det asbra, uppstår inga problem. Vi äter mer lönnsirap, vi är influerade av vårt nya handelskompanjonland.
Mm.
Det kan bli jättebra, säkert. Eller så blir det inte det. Blir som när det brukar bli, som det brukar bli. Eller så blir det som det brukar bli när företag så där kan börja vara lite så här bölollar faktiskt. Och vi kommer dra oss in i fruktansvärda rättsliga tvister när vi försöker skydda kanske då miljön eller en sameby eller något sånt här. För det är ju mycket med det där då.
Ja, men också så här, när vi ska handla med varandra så kommer vi till bordet då och så bara, vill ni ha järn?
Mm.
Bara, nej, det har vi. Vill ni ha älg?
Har vi också. Det här är väldigt kritik.
Mm, nej.
Kan inte du ringa
samer då?
Nej.
Men det är det med att det kan vara en sån sån sameby då, att de har speciella regler, naturskyddsregler i Sverige, och så skulle ett kanadensiskt företag som vill exploatera vår berggrund kunna stämma oss för att de inte får sin vinst. För
precis.
Att våra samebyregler förstör för deras vinst.
Fast redan som det är nu så står liksom gruvornas gruvorna är prioriterade redan nu. Mm. Alltså över naturskydd och naturreservat och allt sånt där. För att det är viktigare med gruvorna. För vi får ju jobb av dem. Men det har redan varit en hel del sådana här gruvkonflikter på olika håll med just kanadensiska bolag. I Rumänien så stämde ett bolag som heter Gabriel Resources. De stämde Rumänien för att deras projekt stoppas på grund av miljöskäl.
Mm-hmm.
Eftersom att man hugger ner i marken så där kan vara mycket att det kan förgifta vattnet och sånt. Ja, då stämde de Rumänien på $4 miljarder i skadestånd. Det var ju typ som hela Rumäniens, halva Rumäniens i alla fall, typ hela sjukvårdsbudget. Skitmycket för Rumänien. De har inte en enda spänn. Jävla tråkig stämning.
Mm, mm.
Men det var för att de hade ett eget bilateralt avtal. Men ändå klantigt kan man ju känna. Skriv inte in det, att man får göra det, tycker jag då. Jag blev jätteirriterad i alla fall. Nej. Vi blev stämda så där.
Hela Rumäniens statsbudget är typ en bord med några hönor och några salamikorvar. Kan inte stämma dem på
$4 miljarder. En salami. Två hönor.
Påhopp på Rumänien.
Hoppas. Det är ration dollar hönor nu igen.
Stackars Rumänien. De har det verkligen inte lätt och så nu blir de kränkt i lilla drevet också.
Vi har ju en liksom valutareserven, en mula.
Nämen. Så vi kan...
Men det är ju verkligen bara ifall det så här blir krig eller något. Vi har tänkt att vi ska använda den.
Så vi växlar in mulen.
Sparkar vi nu på den som verkligen ligger ner. Vilket är Rumänien som ligger ner.
Kommer vi att dra ner alltså på säkerheten runt den här mulbanken.
Ja. Men ja. I nuläget så är det ett kanadensiskt gruvbolag som heter Leading Edge också. Som är involverat i ett projekt vid Vättern. Alltså här i Sverige. Mm. Ett projekt som heter Norra Kärr. Och där har det varit problem då för att Högsta förvaltningsdomstolen av miljöskäl drog in deras tillstånd. För att de var tvungna att skaffa något så här ytterligare kolla upp exakt om det kunde förgifta grundvattnet innan de fortsatte. Och de tyckte det var en besvikelse att de var tvungna att pausa.
Mm.
Och nu är ju inte CETA till exempel gäller ju inte än. Men hade det gällt så hade de kunnat säga så här att de här förlusterna kommer vi få nu för att ni vägrar ge oss tillstånd att fortsätta borra här. Vi stämmer svenska staten.
Mm.
Och så vidare.
Ja.
Så det finns en risk att det kan bli ganska såna här tvister nu då. Mm. Om CETA går igenom, vilket allt tyder på att det kommer att göra. Det finns inget vi någonsin kan göra för att stoppa något sånt. Verkar det som.
Men får vi också gå och borra i Kanada?
Ja.
Fan vad härligt.
Mm. Så vi kan väl dra lite och fracka, antar jag. Ja. Fortsätta fracka upp hela, spränga ner giftvatten i hela berggrunden. Och bara skjuta heroin och det gött, eller vad fan man nu vill göra.
Ja, men är det kanske så då, för att man inte har någon rättslig möjlighet längre att upprätthålla sina miljölagar, så får man istället försöka göra det med någon slags terrorbalans och hot. Liksom.
Ja, alltså, ja. In på stadion på Toronto Maple Leafs arena och börja borra.
Om ni borrar sönder liksom Vätten så att det blir en miljöfara, då kommer vi...
Det var så jättelång vendetta.
Då ska vi fräka oljesand under Maple Leafs arena. Där hör ni. Alltså vill man bara ha det hotet liggande liksom, så kan båda backa kanske för att det är liksom som kalla kriget med kärnvapenhotet. Liksom.
Och så upprätthåller frihandeln och freden i hela världen. Men vad säger då Ann Linde? Min sämsta politiker. Alltså förlåt Ann Linde om du lyssnar, men jag tycker verkligen inte om Ann Linde. Alltså det är något med henne. Hon har en passivt aggressiv energi som jag personligen känner tar ett steg tillbaka an.
Jag tänkte att hon är lite charmig.
Ja. Nej, men det var jävligt tråkigt att höra.
Men du har alltså en åsikt om henne?
Nej, jag vet inte, men jag har inte känt igen mig i det där. Men jag är kanske en dålig människokännare. Eller bra.
Det verkar så på det du säger nu om Ann Linde, som att du inte...
Nu ska vi få höra på henne nu, eller?
Ja, men hon älskar ju såklart frihandel.
Ja.
Hon är socialdemokrat. Handelsminister tror jag alltså det heter. Men hon säger följande... till alla. Hon är ju den som går ut och berättar varför vi inte behöver vara oroliga någonsin.
Mm.
Och hon säger, vi har utrett det här, alltså CETA, på längden och tvären och kommit fram till att det i princip inte kommer innebära att Sverige måste sänka sina miljöstandarder eller att vi måste ha sämre hälsoskydd, säger hon. I princip är ju tolkningsbart, precis som hela avtalet. Att vad betyder att vi i princip inte kommer behöva sänka våra miljöstandarder eller då få ett sämre hälsoskydd?
Men de där orden i princip är tillagda där för att hon ska ha lite ryggen fri.
Ja, du får den haja till. Det är när det står typ i ett avtal.
Precis, när man ska skriva under något sånt jättemassivt avtal så står det så här, det här kommer typ inte innebära några problem.
Eller den klassiska Seinfeld-grejen att det står någonting jada, jada, jada.
Det är typ lugnt. Vi är klara med förhandlingarna nu och det är typ lugnt.
Miljöavtalet, bla, 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 bla.
Så att vi får väl se. Men, eller så, som sagt, ja, kanske blir jättebra frihandel, toppen. Vi får jättemycket gruvor. Vi flyttar ner dit, alla i Sverige. Börjar bryta bara ännu mer. Vi bara flyttar ner under marken. Och lever där när kanske allt vatten och mark är kanske förgiftat. Mm. Men då bor vi i gruvorna och tjänar flera hundratusen kronor. Vem vet?
Ska vi bo i gruvorna?
Ja, det får vi göra. För att vi kommer ha en sån förorenad natur. Det kommer inte gå.
Du blir som ett sånt gruvfolk.
Ja, vi blir som verkligen som dvärgarna i Sagan om ringen.
Mm.
Att hela Sverige får flytta ner i gruvorna. Och jobba där och bo där. Och då behöver man ju inte tänka på heller liksom, eventuellt jobbiga saker som pågår där uppe. Som rättstvister och sånt.
Nej.
Sverige är helt pangt. För vi har blivit stämda av såna superrika bolag.
Man behöver bara ha en bra yxa.
En problemfri vardag. Kanske inte vi guld där nere. Kan vi ha guld?
Guld, säger du?
Ja.
Är inte Skellefteå som guldstaden?
Jo, det finns redan guld.
Fan, alltså vårt land är inte det bästa i hela världen.
Jo, det är det. Nu bygger vi ner oss. i berggrunden. Eller så blir det jättebra som sagt. Jag är bara korrespondent, jag har ingen personlig åsikt.
91% av allt järn.
Mm. Mm. Ja. Mm. Ja, men Justin tror då får gärna exploatera min berggrund.
En ny erotisk novell av Cecilia Malmström och Ann Linde.
Det har varit en del snack om att MeToo-rörelsen har skiftat fokus lite grann. Mm. Om ni har hört om det. Det var ett inslag om det förra veckan i Agenda om Stockholms stadsteaters chef Benny Fredriksson, riksdagens talman sossen Urban Ahlin, att det inte handlar om sexuella trakasserier utan om maktfullkomlighet och despotiska ledarskap. Att man är ett aslit i allmänhet. Men jag tänkte lite grann, det jag tänkte på nu är att det har varit då om programledaren Ingvar Oldsberg.
Ingvar Oldsberg tvingas lämna tjänsten som programledare för TV4-programmet Bingo Lotto. Det är efter att produktionsbolaget har genomfört en intern utredning som visar på arbetsmiljöproblem.
Ja, Oldsberg har fått sparken från Bingo Lotto. Breaking news från Aftonbladet TV var det där. Ingvar Oldsberg säger att han inte har informerats av TV4 eller produktionsbolaget om detaljerna i anklagelserna.
Huh.
Men att det inte rör sig om några sexuella trakasserier. Och att jag tror han har stämt dem nu också. Mm. Det låter ju lite märkligt att de bara sparkar honom utan anledning.
Ja, har han ingen?
Utan motivering. Mm. Men det har förekommit uppgifter i tidningarna. Aftonbladet och även GT. Alltså det man kallar Expressen i Göteborg. Mm. Jag fattar inte exakt hur det här hänger ihop.
Nej.
Men de har speciella namn i både Malmö och Göteborg på Expressen. Här heter Kvällsposten, va? Men både då Bladet och GT har gjort gräv. Eller gräv kanske ett för starkt ord, men man har varit i kontakt med olika människor som arbetat med Ingvar Oldsberg. Till GT säger tidigare tv-producenten Helena Stjernström: det är osunda strukturer som gör att de här demonerna till programledare i åratal tillåts trampa på människor.
Det var ett kraftuttryck, demonerna.
Mm.
Wow.
Och då har man verkligen strukturella problem om man tillåter demoner att få
blodtörstiga demoner
härja.
Han går runt och skriker med sina huggtänder.
De här demonerna, ja, det är ett strukturellt problem.
Nej, men hon är den enda kritiken som vill framträda med namn.
Mm.
Men en annan före detta medarbetare som vill vara anonym då säger till GT, citat, han använde sig helt klart av härskartekniker och var i allra högsta grad en översittare. Vi som har jobbat med honom är inte förvånade över det man läser i tidningarna nu. Han var verkligen inte den godaste människan på jorden.
Slutcitat. Krav.
Ja.
Det är ett fruktansvärt brott i Göteborg.
Att inte vara godast i världen.
Utpekad som inte den godaste människan på jorden. Göteborgspolisen har nu gått ut med en fantombild som ska föreställa mannen som tros vara inte den godaste människan i världen. Varnar allmänheten från att vara ute efter klockan 10 på kvällen. Men den här personen fortsätter. Han kunde också vara väldigt nedlåtande mot människor som såg upp till honom. Det kan vara som en programledare att det stiger dem åt huvudet om jag uttrycker mig groteskt. Va? Slutcitat.
Så?
Jag tror att det här vittnet inte vet vad groteskt betyder. Men trots den otydligheten så får man väl ändå säga att det verkar vara ett osmickrande omdöme om Oldsberg.
Ja.
Även om vi inte kan förstå exakt vad han menar.
Man kan inte avkoda vad det är han pratar riktigt.
Om jag uttrycker mig groteskt.
Mm.
Nej, det gör det inte.
Ett annat vittne. Den här gubben är inte den han är i rutan. Det märkte jag på en gång. För tv-tittarna framstår han som mysig och trevlig. Men när man såg den verkliga Oldsberg märkte man att han är en annan person bakom masken. Han undervärderar sina medarbetare och låter dem göra jobbet åt honom. Alla fick trippa på tå runt honom. Och det var inte kul att se när han gjorde folk man tycker om illa. Att vara auktoritär är en sak, men han är ingen sympatisk människa och saknar helt empati. Oj. Slutcitat. Men det finns också något som ger en motbild i GT-artikeln också. Aino Börjesson Fägervall har jobbat på SVT i över 40 år.
Hon säger, jag kanske kommer uttala mig groteskt nu, men han är världens godaste människa.
Hon har bland annat varit skripta på spåret. Hon säger, min upplevelse av Ingvar är bara positiv. Jag blir lite konfunderad när jag läser det som folk säger i tidningen nu. Om det har hänt något med honom eller hur det är. Men jag har alltid haft väldigt goda kontakter med honom, även privat, säger hon. Det är klart att man är auktoritär om man är programledare, men jag kan inte komma på att det skulle vara någon mobbing eller något sånt. Jag tycker att han är väldigt glad, rolig och positiv, och jag tycker att jag är ett ganska bra sanningsvittne med tanke på hur länge jag har jobbat med honom. En annan som är gammal i gamet, Mats Bjurling, numera pensionär, han har också då jobbat med Ingvar Oldsberg på spåret. Och han har också då en positiv bild av tv-profilen. Och han tror att en del av konflikterna som nu bubblat upp till ytan kan ha att göra med en generationskrock. Mm-hmm. Att Oldsberg har varit med så hemskt länge. Och på den tiden vi kom in i gamet så var det så att programledaren styrde och ställde. Och krävde vissa saker. Och det är en viss skillnad mot för nu. Vi accepterade kanske att programledare var lite tuffa. Det tror jag inte att man gör på samma sätt idag. Är Ingvar Oldsbergs enda brott då att han... Eller är han en mobbare kanske? Eller är hans brott att han tillhör en äldre, tuffare generation? Och är lite redig, som hans kollega Loket säger till GT. Leif Loket Olsson säger det. Att,
redig?
Ja, men Loket framhåller att jag kan också vara redig.
Jaha.
Att han är lite sådär, Ingvar, säger Loket. Ja, men Ingvar är lite sådär. Lite stöddig kan ju Ingvar vara. Att han säger... Nej, så här ska det vara. Och dra åt helvete annars. Så kan han säga. Det kan ju bli så. Han kan ju ha sagt något ofördelaktigt till någon där, säger han. Säger Loket och fortsätter. Det är klart att man måste säga ifrån. Som programledare måste du bestämma. Du kan inte ha en massa velare som springer där. Men TV4 har fått kalla fötter nu med Martin Timell. De vågar inte ha någon sån här grej till. Och därför är det lika bra att de gör så här nu. För att inte råka ut för samma sak igen. Slutcitat. Jag vet inte, men det är bara något... Eller jag vet ingenting om fallet Ingvar Oldsberg.
Nej.
Jag kan inte uttala mig om det. Men jag blev så bara lite sugen på för att principiellt resonemang är.
Mm-hmm.
För att det är ju så nu när vi pratar om MeToo. Om man nu ens ska klumpa ihop det med MeToo. Men i samband med MeToo så vi pratar mycket om vittnesmål. Mm-hmm. Och om tolkningsföreträde. Och situerad kunskap. Det var ett ord som Liv lärde oss för ett par avsnitt sen.
Ja.
När hon pratade, hon hade läst en bok som hette Vittnesmålets epistemologiska skörhet. Och det var en bok som pratade om begränsningen med vittnesmål. Men de som hade skrivit boken sa att det här var fördelen med vittnesmål. Att vittnesmål ger situerad kunskap.
Att en sak som vittnesmål definitivt bidrar med, det är en sak som brukar kallas för så här situerad kunskap. Det är så kunskap som bara en person som befinner sig i en viss subjektsposition kan ha. Exempel, hashtaggen svart kvinna. Alltså alla människor som konstrueras i kategorin svart kvinna vet vad folk brukar säga till folk som konstrueras i kategorin svart kvinna. Och folk som konstrueras som något annat, till exempel som vit kvinna eller som vit man, kan inte veta liksom, vad folk säger till svarta kvinnor. Det som kommer fram i den hashtaggen.
Mm.
Om man inte lyssnar på de här vittnesmålen.
Ja, kunskap som bara personer som befinner sig i en speciell subjektsposition kan ha. Och då att man måste vara kvinna för att ha kunskapen om den manliga blicken. Och därför är det viktigt med de här vittnesmålen som kommer fram nu. Och ja, med samma ifall det är då svarta människor eller funktionsvarierade. Eller vad det kan vara för grupp som har någon speciell sån kunskap. Men jag tänkte att när jag läste om Ingvar Oldsberg, och återigen jag kan inte uttala mig om fallet Ingvar Oldsberg. Men rent principiellt. Tror jag på samma vis som vittnesmålen från de här tidigare nämnda grupperna bidrar med kunskap som vi som inte tillhör grupperna inte kan få på något annat sätt än att lyssna på vittnesmålen. Så tror jag också att vittnesmål från gruppen otrevliga divor kan bidra med en sån kunskap som kan öka förståelsen bland människor som inte konstrueras i kategorin otrevliga divor. Ja, men för jag bara känner att det finns ändå en ignorans här som skapar en bristande förståelse för otrevliga divor.
Mm.
För att då liksom inom citationstecken vanliga människor vet inte. De har ingen aning om hur det är att vara så rädd. Att jag tror att vanliga människor tror att otrevliga divor är som de är bara för att de är sadister.
Ja, ja.
Som blir sexuellt upphetsade av att förnedra kameramän eller produktionsassistenter eller någonting. Och så kanske det är emellanåt. Men ofta tror jag att det handlar om att man är skräckslagen och har ju goda skäl till det.
Mm.
För att allt hänger ju på dem.
Mm.
Eller hur?
Lite.
På den som ska upp på scenen. Mm. Eller på den som ska stå i direktsändning i 2 timmar. Det är ingen annan på den arbetsplatsen som är i närheten av att ha den pressen på sig.
Mm.
Och det är liksom ingenting den otrevliga divan har tvingats till. Eller hur? Den har ju sökt sig till den här rollen frivilligt.
Ja.
Men den riskerar ju allt. Men den kan ju också då vinna allt. Den får ju också äran och berömmelsen och ryggdunkan om det går bra.
Mm.
Men jag menar bara att det är förståeligt på något plan att den här stjärnan behöver ha människor runt omkring sig som uppskattar det faktumet att det är en enorm ojämlikhet i insats här. Och att den här då stjärnan, otrevliga divan, på många sätt är helt ensam med ansvaret. Och att Ingvar Oldsbergs fokus kan inte vara på något annat än att det ska funka när han väl är i direktsändning.
Just.
Han kan inte hålla på att lägga energi på att ta ansvar för någon jävla 90-talists känslor. Återigen, jag vet ingenting om fallet Oldsberg.
Nej.
Jag vet absolut ingenting om det.
Det är någon som har kommit med kaffe eller han bara säger nej, vi ska fan inte ha, vi kör Västerås.
Vi kör Bingolotto.
Nej, Bingolotto
på spåret. På spåret.
Vi kör Västerås. Västerås. Lägg ut. Och då bara ja, men vi skulle ha Memphis, men bara gör som jag säger. Ja. Jag har gjort det här hur många gånger som helst. Mm. Det är klart vi ska börja med Västerås.
Och så här, att det är lite krångligt för dig är liksom inte det viktiga nu.
Nej.
Det är inte, nej, ja, men det är väl att det är skillnad på att ägna sig åt någon slags lustmobbande och att vara hård. Men det är ju, men att det är en sån situation där man bara liksom måste acceptera att den som sätter sig själv på spel måste få vara lite hård och krass. Mm. Och till och med kanske avpolitera någon om den inte liksom har fingertoppskänsla och ödmjukhet inför sin plats. Mm. Och att det per definition inte finns någon jämlikhet här. Mm. Eller vad man lägger ordet jämlikhet, men det är ju en hierarki och det är ju liksom...
Absolut.
Jag vet inte.
Så är det. Men det är lite som att MeToo-kampanjen har blivit som så här kändistrådarna i Flashback. Stötte på Lasse Berghagen på ett SJ-tåg mot Gävle. Fy fan vad stödde han.
Ja, om man ska hårdra det då.
Om man ska hårdra det?
Om man ska hårdra det tills det blir fel. Nej, men det... Nej, men jag som sagt, jag är väldigt försiktig här bara för ett principiellt resonemang.
Just,
men jag vet inte om det här är aktuellt för mig för att jag var på den här stand-up-turnén nyligen.
Just det, var du en hård och otrevlig diva då?
Nej, jag var ju inte riktigt det, men jag kände lite så här att jag kanske hade impuls att jag ville vara det. Att jag kände att folk vet fan inte hur det är. Alltså folk vet inte alltså hur det är timmen innan man ska upp på scenen för massa människor som betalat för dyra biljetter för att se den jävla skiten. Alltså så skräckslagen man är. Mm. Och så ensam. Alltså den ensamheten. Så jävla ensam man är.
Mm. Jag tänkte att du skulle gå upp till Despacito. Och du bara... Är du dum i huvudet? Despacito. Jag ska köra på eldkvarn så det bara brakar. Så, eller hur?
Ja, ja, men det är liksom...
De fattar inte, va? Det är ju en jättepopulär sån.
Fan. Jag har tänkt här, och nu blev jag sårad. Att jag, den här låten betyder något för mig. Och jag tycker att det handlar om mig här. Nej, men jag menar, man gör ju det. Jag åker ju på den turnén frivilligt. Alltså, så man vill ju också göra det på något vis. Mm. Men det är ju som... Men det är något sätt, tror jag, att man har ett ganska stort behov av att det är det enda man ska behöva göra. Och det enda man ska behöva koncentrera sig på. Mm. Att det är jävligt stingsligt när man tvingas dela med massa annan skit då. Ja, men om det ska vara en förhandling med någon om vilken låt man ska gå upp till. Eller, ja, men för det är ju så att en turné då med Ola Söderholm, det är inte en operation på den nivån att man kan anställa en turnéledare och ha en sån här lyxig buss som jag bor i. Men jag kan verkligen förstå varför det är skönt. Att man skulle vilja bli totalt skyddad. Mm. Att man själv inte ska behöva hålla på med något under hela dygnet förutom att funka den timmen man är på scenen. Alltså man ska inte behöva tjafsa med ägaren som lipar om att han vill hålla baren öppen under showen. Inte hålla på liksom ställa in scenljuset själv eller liksom försöka få någon att komma med vatten och kaffe backstage. Att man bara ska bli, man vill verkligen så här, bara bli runtvallad i en mjuk kokong och sen komma upp på scenen och sen gå tillbaka i kokongen när man är klar. Jag menar, så är det ju lite grann.
Ja,
att vara
det fattar inte
Oldsberg eller vad.
Folk fattar inte det. Första gången, efter mitt första gig som jag gjorde, gick jag av scenen. Och då genast så förstod jag varför liksom Madonna inte vill att Kreti och Pleti ska titta henne i ögonen. Liksom såhär, vad fan vill du?
Ja.
Vad ska jag göra med ditt blängande?
Men sen är det också att oftast är det ju lugnt för att folk liksom är bara så trevliga och hjälpsamma mot en och ödmjuka inför det faktum att det är jag som ska göra det jobbiga här. Mm. Men om det är någon som inte är det, eller alltså man är i ett sånt jävla lättstängsligt läge. Mm. Alltså jag tänkte på det nu att när det var så lite sämre gig under turnén, typ så här att typ Linköping och Malmö var lite sån, och då var det mycket bara att det var så här dåliga vibbar och att komma till stället. Mm. Och man får bara den där vibben av att jag utsatts för ignorans här. Mm. Det är dålig energi. Mm. Och det, alltså, jag kom till Moriskan här i Malmö. Aha. Och det handlade bara om att Lorenz skulle uppträda på den scenen senare under kvällen. Det var fan det enda det handlade om.
Det är sjukt otrevligt på Moriskan.
Ingen möter mig. Ingen frågar om jag behöver något. Nej. Jag kan inte vara någonstans backstage för att Lorenz och hans band de har tagit alla logerna. Liksom,
vidrigt!
Och det var, alltså, jag säger inte att det var deras fel, men de har liksom, ni får logerna och jag... Och de har ingen aning om att mitt gig ska ske. de här liksom Lorentz-gänget, de har inte fått någon info om det. De bara, vem är du? Vad gör du här? Och jag måste vara så här, bara, ursäkta, jag ska uppträda här, kan jag få låna er toalett? Liksom. Sen så bara står jag där i någon korridor eller något och försöker liksom samla mig. Jag vankar fram och tillbaka liksom där. Och hör Lorentz crew skrika hela tiden. De hade någon konstig skriklek, tror jag. Och de går förbi mig där i korridoren. Folk går fram och tillbaka. De ska ut och röka. De ska fixa med någonting. Och man står där liksom så här, vankar fram och tillbaka. Du vet, så här, repar. Bara fokuserar på vad man ska göra. Så bara går man där liksom och folk går förbi. Så här, en av dem bara säger till mig så här, är du nervös? Man bara, va? Va? Vad fan?
Stirrande ögonen. Möter du med blick?
Jag vet, men det var 10 minuter innan jag skulle upp på scenen. Så jag liksom vankar fram och tillbaka som en hund, antecknar på mina papper. Och så är det liksom en som bara ropar så här, bara, du killen, kommer gå bra. Och jag bara,
eller det var ju snällt, men jag förstår ju ändå.
Det kommer gå bra. Man bara, vad fan säger du till mig? Ja, det kommer, vad fan tror du att det här är? Som att det är så här amatörafton och jag ska testa stand-up. Jag fan håller på i 12 år. Ute på en jävla succéturné.
Get it out!
Det är slutsålt. Det är slutsålt här på Moriskan. Det är 450 betalande där ute. Alltså jag behöver ingen klapp på huvudet från Lorentz jävla roddare. Eller vem fan det var.
Lorentz jävla roddare.
Håller på med min process här.
Titta mig inte i ögonen, utan håll käften och gå och liksom sortera bort de blåa M&M som jag sa till dig.
Men jag menar bara att där och då hade jag liksom mordfantasier.
Ja.
Eller jag säger inte att kanske inte mord, det var inte att jag ville slå honom med en kofot, men jag kanske hade velat hota honom
med en kofot.
Alltså lyfta upp en kofot från golvet och gå mot honom hotfullt så här. Vad sa du? Sa du att det kommer gå bra?
Så är det eller?
Det bästa hade varit om du hade kunnat knäppa med fingrar så kommer två asbiffiga bodyguards och bara, ursäkta, du kan inte störa Ola just nu. Så hade du inte behövt göra smutsjobbet själv med att hota.
Ska man inte få kicka såna?
Ja, ska inte jag få sparka Lorentz roddare?
Tvinga honom att dra för en mål.
Vet du hur många människor jag kan hitta som kan bära en förstärkare?
Nej, och jag menar liksom, jag menar inte att det här är ens rimligt, eller att det var inte ens så värst dåligt omdöme av den här roddarkillen, alltså egentligen. Eller det var kanske lite okänsligt, jag vet inte. Men egentligen poängen är att jag menar att man är så jävla stingslig i den här situationen.
Ja.
För att man är så fruktansvärt pressad.
Är det inte en svart kvinna eller Ingvar Oldsberg, håll käften.
Och jag skäller liksom inte, jag skäller ju inte ut honom då. Jag skäller aldrig ut honom för något sånt till synes orimligt, för jag har för bra impulskontroll. Mm. Men jag vill lite grann göra det i det läget.
Ja, och tänk om man har gjort det en gång. Då skulle man aldrig inte kunna göra det igen. Och så tror jag att det är för Ingvar och de här.
Ja,
de fick ju göra det förr i tiden jämt.
Du är inte så redig.
Nej, men det jag menar är liksom att kunna, utan att kunna uttala mig som sagt om något av de här enskilda fallen, utan att ursäkta systematisk mobbing eller något, så är det så att de flesta vanlisarna har ingen aning om hur pass rimligt det är att bete sig orimligt i de där situationerna. Att man så bara måste kanske ha lite, jag vet inte, till någon viss gräns lite tolerans med det. För det är en situerad kunskap som bara vi med erfarenhet kan ha. Och jag kanske också borde släppa ut det någon gång. Jag gör ju aldrig det. Så jag kanske borde gorma lite och inte hålla på och ta ansvar för känslorna hos alla människor som springer runt backstage på Moriskan. Mm. För då hade jag kanske varit en sån som allt varit krattat för när jag kom dit. Om jag var en sån människa lite mer och jag hade kunnat fokusera på det jag ska göra och gjort ett bättre gig där.
Kanske
hade det varit så.
Jag läste den här boken Jag är Claudius och Claudius guden. Och där han har så dålig hälsa. Och då får han råd av sin läkare att om han känner att han måste prutta, förlåt jag säger det, ett äckligt ord, eller rapa, så ska han bara göra det. Han ska bara släppa ut det, för det är bättre att det är lite obehagligt för dem runt omkring ett kort tag, än obehagligt för honom och att det kan ge resultat av dålig hälsa. Så kan du tänka.
Det är en slags filosofi.
Ja. Mm. Precis.
Precis, för det där...
Men det man själv känner som en människa som ändå inte är så, här, väl, inte så konfliktbenägen är att det stör lite grann mitt fokus här att någon springer runt här och är lite okänslig. Men just att ibland, jag kanske har varit med om det så här, när man bara kör stand-up någonstans, att det är att så här, man är och samlar sig i något backstageområde eller bara något jävla kök eller någonting där man hänger innan. Och så kanske det är ett par personer där som inte ska uppträda som bara där och hänger och festar liksom. Som så här, sitter där då och bara dricker öl och snackar. Och att jag kanske, så här, kanske lite grann har känt så här att kanske ni kan gå ut och sätta det där och dricka öl och snacka så jag bara liksom får tänka själv här liksom i några minuter. Men då är det som att jag det känns som att det skulle störa mitt fokus mer att ta den konflikten än att bita ihop. Ja. Jag skulle bli mer distraherad av det och känna att åh, vad jobbigt det här var att jag sa så här och nu måste jag så här efteråt säga förlåt, det var lugnt. Alltså jag bara...
Det är därför du ska få ett vansinnesutbrott så att du får ett rykte om dig att ja, Ola är galen, han tål inte en enda människa i logen som inte ska uppträda och så sprids det ryktet jättesnabbt, så behöver du aldrig ta den grejen.
Nej, exakt. Alltså, jag känner mig så att nu känns det bara obehagligt att jag bara sagt det här nu i den här podden, för nu kommer de, vissa kanske höra det som jag kanske kör stand-up med, och så kommer de bara trippa på tån när jag är på klubbarna nu framöver, så kommer jag känna att jag behöver hålla på och säga till dem förlåt, jag är ju skön egentligen, det är dumt att... Du får prata.
Stå upp för att vara en diva. Låt dem inte bryta ner dig.
Mm. Du kommer gå runt och vara forcerad. Mm. Säga saker som, vad händer då?
Mm. Precis. Mm. Det blir ännu mer helvetiskt svårt att fokusera på gigget, för att nu måste jag så här gå runt och visa att jag är socialt avslappnad. Extra mycket. Kvart innan jag ska upp på scenen. Ja, det är bara en spiral av nojor. Jag vet inte, det var väl ungefär det här. Att det enda jag säger är att det här är ett vittnesmål. Mm. Hur det kan kännas att ha fantasier om att mordhota Lorens roddare med en kofot av nästan ingen anledning alls. Jag har i princip ingen anledning att ha de fantasierna. Men jag menar bara, jag tror att det är en situerad kunskap som kan hjälpa till att öka förståelsen.
Mm. Jag håller med.
Mm. Kommer gå bra.
Det blir inga flera pappamånader.
Det blev inte det.
Nej, troligtvis i alla fall. Okay. Jag förstod inte riktigt. Regeringens utredare, de hade föreslagit en ännu mer kvotering i föräldraförsäkringen.
5 månader till pappan.
Just det, precis. Men nu har de sagt nej till det. Mm. Vissa vill ju ha 50-50 till och med. Just det. Om galningarna är i vänstern.
Mm.
Okay.
För ett av problemen är ju att papporna tar inte ut ens de som de har nu.
Just det, då blir det bara att man är hemma kortare med barnet då?
Ja, eller? Jag vet inte.
Man kan säga, nej,
de har den här jämlikhetsbonusen, men den har de flesta gett fingret åt.
Just det, ja.
Ju mer pappamånader man lägger till, desto mer pengar sparar man in. Liksom.
Ja.
Sparar staten in.
Ja, precis.
Så det
tas ut mindre och mindre.
Frågan är då, varför tar inte papporna ut sina föräldraledighetsmånader? Eller vad heter det? Vi återkommer till det.
Mm. Okay.
Istället går vi på frågan, vad att göra?
Ja, till...
Ett tips tror jag är att låta papporna ta hand om de första softa månaderna.
Mm.
Det finns en underlig praxis om att så fort som barnet är ute så tar kvinnan första vakten.
Mm.
Ja, just det. Men är inte det för på amningen och det?
Ja, det finns ju faktiskt bröstmjölksersättning.
Ja, eller man kan pumpa.
Och man kan pumpa. Mm. För det är inte så himla konstigt att de alltid tar de första 5 månaderna.
Nej.
Eller 6 månaderna. För Nej. De är ju supersofta.
Ja, och man är väldigt trött då kanske.
Mm. Men barnet sover ju bara.
Ja,
det är inget jobbigt att vara föräldraledig då.
Nej.
Sen av någon underlig anledning när barnen börjar gå, då börjar kvinnorna i det här landet tröttna och vill gå tillbaka till jobbet. Och det kan man ju förstå, för då är ju barnet fullständigt livsfarligt.
Mm.
Då kan man inte sitta still och barnet kanske inte sover lika mycket längre.
Nej.
Så att det blir ju mycket, mycket, mycket mer jobb. Alltså jag skulle säga så att kanske är det så att kvinnor är fler månader med ett barn.
Mm.
Men om man liksom istället inte gick på tid, utan på mängd jobb, så har ju männen tagit kanske 90-95%
Oj, det var högt.
Av allt jobb liksom.
Ja, det var väldigt högt. Det var
att ligga liksom och halvsova framför en HBO-serie med ett litet trevligt knytte vid ens bröst är ju inte jobb jämfört med att i februari månad valla runt en självmordsbenägen människa vars huvud fortfarande inte har växt ihop gåendes på is.
Det låter vidrigt.
Det är ju ett helt annat sorts jobb att stå i en isstorm med ett barn som då jag upprepar, huvudet har alltså inte växt ihop ännu. Så den tål liksom inga, varken trubbiga eller vassa slag.
Nej, just det.
Mot skallen.
Mm. Inte ens mjuka slag.
Det är kallt ute.
Mm.
Den snorar. Mm. Det är ju inte att jämföra. Också då har den också antagligen börjat äta fast föda. Vilket gör att blöjbytet blir ju 10 gånger äckligare.
Ja.
Av den anledningen att det luktar illa, mycket mer illa. Det är mer. Och att de är ofta mycket sämre i magen.
Ja.
Medan i början så är det ju... Det är ingenting.
Har du någon siffra på hur mycket ett blöjbyte på en ettåring motsvarar för?
80%!
Hur många blöjbyten på en månad?
Ja, men det är, alltså, i jobb så är det ju 80%.
Åh, herregud, de här siffrorna.
Att det är 80% jobbigare?
Ja.
Okay. Mm.
Så ja, jag ger kvinnorna att de är längre tid med barnen, men de gör mindre.
Mm. Okej. Okay.
Ja, vad intressant vinkel och bra inspel.
Så om det nu är så himla viktigt att med anknytning och sånt, ja men vad bra, då tar vi män de första 6 månaderna och sitter där liksom.
Kan man inte vara samtidigt?
Jo, men det är oftast inte så bra tycker jag att man är föräldraledig samtidigt, för man börjar bara bråka.
Aha,
det är bättre att det är en som är ansvarig. Men nu återkommer vi till frågan varför. Varför vill inte männen ta sina pappamånader? Och det kommer ju till det här problemet att det är så jävla tråkigt.
Ja.
Och då säger många att ja, men det är inte roligare för kvinnorna. Det är inte så att barnen blir skojare bara för att det är en kvinna bredvid dem.
Nej.
Utan barnen är ju fortfarande lika trista.
Mm.
De kan ju inte tala.
Nej.
Så att,
det är besynnerligt.
Vet du, tidsfördrivet konversation.
Mm.
Den kan du ju vinka hej då till.
Okej. Okay.
Det är jättetråkigt och supermycket jobb.
Mm.
Och skulle man kunna göra barnen roligare? Nej. Jag kan inte mixa med naturen på det sättet. De är som de är.
Mm.
Så mitt förslag är, jag tycker inte att man ska, varför måste alla ha det tråkigt?
Ja.
Jag tycker att man delar på de första 6 månaderna.
Mm.
Mannen tar de första 3.
Mm.
Kvinnan tar de resterande 3. Och sen sätter vi dem på dagis.
Ja, okej. Okay. Bara som små knytten som man
6 månader gamla är de.
Mm. Pyttesmå.
Mm-hmm.
Ja, de är väl så stora som de är, gissar jag.
Men är inte det farligt för att de är för små? Och de blir anknytningsstörda.
Har vi några som helst siffror på det? Det skulle jag vilja veta.
Vet inte jag.
Nej, det är du som bara slår siffror i huvudet på oss här hela tiden.
Ett annat förslag är ju att man inte skaffar några barn om det är så tråkigt.
Ja, men nu ska vi inte hålla på att larva oss. De är supersöta.
Du drar ju ner dem i smutsen när du säger allt detta. Det låter jättejobbigt.
För jag har hört att folk uppskattar att vara föräldralediga.
Ingen gör det.
Okay.
Det är sån himla, himla lögn. Alltså det är på riktigt en lögn.
Ja, jag tycker det verkar jobbigt.
Speciellt de kvinnor som påstår att de gör det. De sitter ju bara hemma och har tråkigt. Förutom när de har det supersoft där i början. Det är väl de sista månaderna som blir lite jobbigt. Och sen så liksom fråga om den. Om hur var det på jobbet liksom. Och på riktigt intresserad av det. För att de har det så jävla trist. Det är så tråkigt att vara hemma med barn. Jag tycker istället att man ska man ha. Det är så tycker man att man kan ha. Vara hemma med barnen när de. Kanske är sådär 5-6 års åldern.
Mm.
Då kan man ta ett halvår med dem.
Okay.
Då de börjar liksom bli människor.
Mm.
Och de är roliga och härliga att hänga med. Man kan tala mer, man kan konversera och sådana saker.
Mm.
Får man inte det? Får man inte om man har sparat?
Jo,
man väl det?
Jo, det kan man göra. Jag tror att jag har någon månad kvar. Ska jag ta ut och bara sitta och tala?
Mm.
Kan vi sluta och låtsas att det här handlar om löner?
Du tror att det handlar nivå om tråkighet?
Att kvinnorna självklart tycker att det är svintrist.
Mm.
Och då har de ändå fått de bättre månaderna.
Okej, okay, så att de...
Och som ingen vill ha det... Varför liksom inte bara sätta in ungarna när de är ett halvår gamla? De bör inte vara heltid där. Men säg att man hämtar dem vid 3-tiden.
Ja. Man behöver inte ha kvar dem till 5.
Nej, men
de
vet 6 vad?
Månader.
Nej,
ja. Nej, men det låter väl som en rimlig kompromisspolitik.
Ja. Och man har dem ju på helgen.
Ja, på helgen har man dem. Nej, men absolut.
För hur mycket anknytning behöver de?
Jag vet inte riktigt. Det är svårt det där. De kanske får för mycket anknytning.
Sen man lämnar dem vid 10-tiden. 11, 12, 13, 14, 15. Det är 5 timmar.
Ja.
Det betyder att 19 av dygnets timmar är anknytning.
Mm.
Ja.
Det är 5 timmar som inte är anknytning.
Ja.
That's it. Och sen helgen på det då,
ja.
Som är 24 timmar. 48 då.
Ja.
Ja, men det låter inte jättefarligt.
Nej.
Man kan säga att man hämtar dem lite tidigare på fredag.
Mm.
1:30.
Ja, lägg fram ingen, förslag.
Alla bara erkänner att ingen vill umgås med sina barn.
Att det är det den här debatten handlar om. Men det är lite som att alla låtsas som att det är något annat.
Det eller att vi män tar de 6 första månaderna.
Just det.
Är ni med på det?
Jag har flera kvinnor? Förslag, det är bra jobbat.
Oj, då plötsligt dras handen tillbaka.
Bra förslag, lägg en motion. Skriv en motion.
Ja, men det var intressant det där med att det är egentligen så att männen gör mera jobb redan idag. Jag hade inte tänkt på det.
Nej.
Säg tack till Aftonbladet Kultur, Akademikernas A-kassa och fackförbundet Ljusek. Och tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in. Jag heter Ola Söderholm, ni heter Jonathan Unge och Moa Lundqvist.
Ja.
God jul, vi ses, hörs 2018.
Ja.
Hej då!
Hej då!
God jul, hej då!
Jag tror det är bra.